Så ja, nu ska vi se. Nu ska du både höra och se mig bättre.
Ja, för fan. Nu var det skillnad på ljudet här.
Ah, härligt, härligt.
Hur mår du?
Jo, men det är jättebra. Det är strålande. Det har varit en intensiv helg med både kräftfiske, jakt. Du vet, när man kombinerar aktiviteter där man ska uppe jävligt länge på natten och sen ska man upp till gryningen för jaga. Det är ingen jävla bra kombo för att vila upp sig. Men nej, det är bra. Det är jättebra.
Ja, du jobbar inte med vila, eller?
Jag har inte kunnat göra det de sista 20 åren i alla fall. Nej. Men jag lever fortfarande i den härliga tron och försöker, ja, min fru har väl slutat tro på mig nu, men det är klassiken, ja, men nästa kvartal kommer det vara lugnare. Men det där har jag aldrig riktigt slagit igenom.
Ja, det är så, va? Ja, du, men det här ska bli skitkul. Jag tänker så här, vi rullar på direkt bara, om det är okej för dig.
Ja, för fan.
En stjärnsäljare är kreativ, har hög aktivitet och passion.
Vi testar. Alltså, dagens viktigaste valuta, det är ju tiden. Jag kommer ihåg när jag sprang mellan mötena och det bara rann över ryggen. Och så när jag kommer in där till tavlan,
och så kom han in till mig och så sa han: det här är inte tillräckligt bra.
Jag tror jag var mindre berusad än vad ni var.
Vad den här tjejen än tjänar, så tjänar hon för lite.
Nu stänger jag av.
Varmt välkomna till Stjärnsäljarpodden. Idag med en entreprenör, en säljguru och en bolagsbyggare. Jättespänd på att få prata med Mattias Thulin idag.
Woo, tackar, tackar. Vilken intro.
Ja, var det? Ja. Det är liksom Entrepreneur of the Year i Malmö 2020, Sassiest Man i Norden. Du har ju lite sådana så här.
Ja, men det är väl kul. Framförallt är det roligt att kunna hjälpa till att sätta Malmö på kartan. Det känns som att Stockholm får så mycket,
är det
mycket nomineringar och grejer med. Så att, ja, men det gör det. Det är lite extra roligt. Jag skulle säga Entreprenörs Malmö är ett härligt forum.
Ja, jag håller ju till i Kungsbacka här, och det finns ju faktiskt många härliga entreprenörer även i Göteborg. Så det är ju helt rätt. Sen kanske Malmö är större än Göteborg, jag har ingen aning. Men det finns mer platser.
Ja, men exakt. Men det är kul när det lyfts annat än bara Stockholm också i Sverige.
Du, jag var inne på min Facebook här, så tänkte jag så här: fan, vi är vänner på Facebook, du och jag. Och... Det kanske inte du vet, men jag vet det i alla fall. Och då säger jag så här: för ett år sedan, du har ett så här fastnålat inlägg här, det är så här, för ett år sedan, inspirerad av Burning Man bestämde mig för att köra Viking Man. Det var ganska exakt ett år sedan du körde det.
Ja, men det var det. Det var ju när jag fyllde 40, så att det var ju 7 augusti för ett år sedan. Så det är ganska nyligen.
Vad heter det? Men det var ingenting som du liksom, ingenting som kommer hända varje år, eller? Det var liksom, alltså, det är 50 nästa då.
Alltså, jag har fått så mycket frågor på. Men får inte jag någon inbjudan till årets Viking Man? Det var så jäkla bra. Det här måste du göra igen. Men det tog ju ett halvår att förbereda den. Så att, ja. så att jag ligger mellan och pendla. Ska jag göra det nästa år? Eller ska det bli när jag blir 45 kanske? Men det kommer absolut ske igen. Det var helt fantastiskt. Sen tror jag det blev extra. Det var nästan den första stora liksom tillställningen som skedde efter pandemin, så att folk var ju svultna på liksom att få vara ut och under flera dagar få uppleva detta liksom. Så att, men det blev otroligt lyckat, och jag tror det är inte så många som hade varit på den typen av fest tidigare, så att jag tror på formatet också.
Ja, kul. Men det känns som att du gillar fart och när det händer mycket.
Absolut. Nej, men livet är väl för kort för att sitta och bara ha det tråkigt, så att det måste hända roliga grejer, och ibland, det är som vanligt, det är ju en av mina drivkrafter när jag startar bolag också. Man blir frustrerad att inte någonting händer. Ibland kan man bli frustrerad att det händer för lite. Ja, men då får man väl, istället för gnälla, får man väl anordna den festen själv då istället.
Ja, exakt. Men okej, hur har din säsong börjat här? Vad är det för datum nu? Nu är det 22 augusti när vi spelar in, och en vecka efter tänker vi släppa. Hur har den här säsongen startat för dig och er?
Ja, men den är ju fantastiskt kul. Idag så började 20 stycken nya. Det är liksom lite ett av mina favoritmoments när man onboardar nya anställda. Vi gör ju det i batch också. Så att det kommer precis ut från en session där vi hade Meet the Founders. Där vi då presenterar oss själva. Mycket mer personligt, inte liksom vad vi gör i bolaget, utan vilka vi är och vad vi drivs av och sånt där. Och också tvingar vi alla som börjat spela in en kort video om sig själva. De berättar någonting som man inte vet om och vem de är utanför jobbet och sådär. Så man kan få den där känslan. Och, det är så otroligt
roligt. Vad ska
roligt
man göra med den då? Ska den ut på LinkedIn eller ska, är det bara internt? Eller?
Nej, den är, faktiskt bara, internt. Men det är jättekul. Jag har redan en annan session i eftermiddag när vi ska prata lite grann om marknadsföring och sånt där. Där jag kommer nyttja en del av de grejerna som jag fick lära mig av en del av personerna om deras inblick. Och vilket man kan dela intresset med som kör motorcykel och sånt där. Så att, det är jättekul. Och jag älskar framförallt liksom, att få träffa alla de här nya personerna. För att, tyvärr har ju vårt bolag blivit nu så att man är inte med i alla rekryteringsprocesser längre. Även om vi sa att det är det sista vi släpper och vi är ju med i många rekryteringsprocesser, men absolut inte alla.
Det sa vi kanske inte inledningsvis, men du jobbar ju och är en av grundarna till GetAccept. Vi har ju haft Samir har vi haft med i podden tidigare. Jag vet, du har säkert varit med vid något tillfälle, vill jag minnas. Men jag är inte helt hundra. Kanske på från sales conference eller någonting.
Ja, men exakt. Vi gillar att prata detta.
Men hur många är ni nu?
Ja, men nu är vi en bit över 200.
Ja.
Så att, det börjar bli stort. Det här, vi försöker hålla det här familjära fortfarande. Liksom, men det börjar bli svårt att hålla koll på alla namnen. Men jag försöker fortfarande.
Men hur gör man det då? Vad gör ni för att ändå hålla det familjära? Det är liksom Meet the Founders, en grej. Vad kan man mer göra? Tänk tips till andra som växer mycket samtidigt liksom.
Men det handlar väl egentligen bara om att stanna upp och ta sig tid och lära känna alla. Jag tycker det är så otroligt mycket värt. Alla de här samtalen, att faktiskt genuint vilja förstå vilka har du som är på ditt bolag. Imorgon har vi en sån matlagningskväll där alla de nya får laga mat tillsammans med många av, dels alla grundarna med många av de gamla cheferna. Där mycket av det här liksom, informella snacket kan ske liksom, utan att det sker i en utbildningssession eller någonting annat. Så att, då är matlagning ett fantastiskt tillfälle att bara göra det.
Ja, verkligen. Ja, men det låter ju verkligen som att ni satsar på att få in de nya i er härliga kultur på något sätt. Alltså att ni lägger tid på det. Uppenbarligen man mäter grundarna, man lagar mat tillsammans. Liksom, så här.
Ja, men det har ju alltid varit en väldigt viktig del för oss liksom, att ha en stark kultur. Och det är ju verkligen ingenting som kommer gratis. Liksom, utan det är ju någonting som du verkligen måste jobba med. Och faktiskt till och med ha en strategi för det. Liksom. Allt från liksom, hur du driver dina företagsfester till ja, men hur ska man hantera med pandemi, med jobba hemma, inte jobba hemma. Och ja, hur man bygger team. Och så, det blir ju en stor del av kulturarbetet.
Mm. Det känns ju som att ni har en väldigt så här, stark och skön och bra säljkultur. Det liksom händer mycket, det går fort. Alltså så här, ni gör fina resultat. Det är ju en 10 000 kronors frågan där. Men liksom så här, vad kan man göra för att skapa den här säljkulturen som ni har? Eller hur har ni gjort och hur tänkte ni från början där? Nu är ni många, men liksom, hur tänkte ni från början?
Det som är viktigt, det tror jag, det är ju att man kan inte bara sitta och säga hur man ska göra, utan man måste ju också visa, exemplifiera, lead by example. Liksom. Så det har väl varit kanske den största styrkan hos oss, att vi, ja, men till och med vi. Jag satt faktiskt 7 i morse och försökte vinna tillbaka en kund. Liksom visa och teamet bara, åh herregud, liksom, var du uppe så tidigt på en måndag och jobba med ett sånt här, inget speciellt stort kundcase, men jag bara känner extra för dem till exempel. Det är ju att visa att ja, men, så jobbar vi i det här bolaget, vi gör alltid det lilla extra liksom, och det kan jag ju stå och säga, men när jag visar det genom de här liksom, handlingarna så blir det så mycket mer kraftfullt, och så försöker vi att alla i bolaget ska agera.
Ja, det känns verkligen också som att ni är liksom, vi har ju försökt ta fasta på det också, så här, men ni känns lite galna liksom, så här, alltså skönt galna, när man träffar er på ja, men sales conference till exempel, så har ju alla de här kavajerna, ni sticker ju verkligen ut liksom. Hur fan hittar man alla de här människorna som liksom är sugna? Det känns som att alla lever ju verkligen liksom på det här sticka ut, ni kör den här buss, jag var ju med på någon fest där, så här buss, eller så här,
dubbeldäckarbussen.
Det var ju så här magiskt, alla är så jävla sköna och så jävla peppade och liksom är så jävla sugna på den där kulturen. Hur fan gör man för att rekrytera dem och hur får man dem liksom att leva ut? Alla känns väldigt trygga i det också.
Ja, men det handlar väl, det är väl en del av liksom, profilen vi letar efter, liksom, att man såklart ska kunna känna sig bekväm med att ta plats, liksom, att vara en del av den som, personligheten som vågar utmana. Och det är klart att har du en kultur där alla utmanar, ja, det blir många som kommer utmana, men det är oftast väldigt positivt. Liksom. Så att, till exempel, vi försöker till och med rekrytera utvecklare som förstår affärsmannaskap, gillar det liksom, och vågar utmana produkten och inte bara göra det de blir tillsagda. Så att det går verkligen, det är inte bara säljedelen på vårt bolag som har den mentaliteten. Vilket gör att det är inte alla som passar in på vårt bolag heller. Det är också många som har liksom vågat blomma ut hos oss. Så att vi tillåter väldigt mycket. Det är högt i tak. Liksom.
Ja, men det kan man verkligen som utomstående känna också.
Sen tvingar vi inte alla. Liksom. Alla behöver inte vara ansvariga för att köra en dubbeldäckare. Liksom.
men alla som är på Sales Conference måste ha på sig kavajen, eller? Eller kostymen. Testbildskostymen. Eller vad kallar ni den?
Den var ju bara med från början som en liten rolig grej. Sen så har du haft den på dig en gång så förstår du liksom kraften i den. Hur alla kommer och vill träffa dig och prata med dig. Bland det roligaste är ju att åka bara vanlig kommunaltrafik. Sätta sig på en vanlig buss. Alla bara, vem är du? Åh, vad härligt. Alltså den startar så mycket konversationer. Och det är ju det vi alltid vill göra. Vi vill ju starta konversationer, samtal. Och där funkar den väldigt, väldigt bra. Och så har det blivit ett kul sätt att sticka ut.
Men nu vet jag kan blanda ihop det här. Jag vet inte om jag pratade med Samir om det här eller om jag bara hörde det. Men ni var på någon mässa i USA och liksom skulle ställa ut. Eller om ni liksom inte ställde ut och bara syntes typ i kön när folk skulle gå in på mässan. Var det ni som gjorde det?
Exakt, det var ju på en av de första Saster, den största SaaS-konferensen. Och då serverade vi ju kaffe i kön i de här kostymerna.
Så var det, ja.
Och sen så hade vi tryckt upp, vi hade inte råd att köpa det stora sponsorpaketet. Så då var vi och gjorde all marknadsföring utanför konferensen istället och drog dem till vårt bås.
Och vad var det ni gjorde? Det var kostymerna som drog där i kön och i kombination med kaffe.
Ja, och sen så hade vi brandat kopparna och det var ett sponsorpaket att köpa det där innan att man kunde branda kopparna. Men vi gjorde ju det utanför så vi bröt ut några regler.
Vad tyckte de om det som anordnade?
De bara skrattade. I och med att vi hittade liksom de här hålen att kunna sticka ut utan att vi bröt på några specifika regler. Så att, det funkade jättebra och den mentaliteten älskar vi och vill ha fortfarande. Ett av våra absolut bästa värdeord tycker jag personligen som inte är de här traditionella liksom, det är do more with less och det är inte bara min småländska bakgrund som gör att man liksom älskar att vara liksom kostnadseffektiv utan det handlar också om att du tvingas vara så mycket mer kreativ om du inte har pengar och kan köpa dig liksom fri. Då måste du komma på de här galna idéerna och oftast är det de som ger mycket mer effekt. Så do more with less är liksom någonting som hela bolaget tvingas efterleva.
Visa arbeta med Gova, din sales intelligence-plattform för smartare prospektering vid business-to-business-försäljning. Och Gova erbjuder ju alltid kostnadsfri onboarding för alla nya kunder som kommer in och för att du och ditt team ska komma igång på ett smidigt och snabbt sätt.
Nej, men Gova sätter ju upp integrationer till ert CRM och att varje användare man får en gedigen utbildning i plattformen för att man ska kunna uppnå sina mål. Direkt, och det här har ju vi gjort på Stjärnkällarpodden, just den här integrationen gör ju väldigt mycket. Det går direkt från Guava in i CRM-systemet. På den här onboardingen då, så är varje genomgång skräddarsydd och framtagen för att matcha de behov, förväntningar och målsättningar som framgått under pre-boardingen. Och Guava erbjuder då även löpande uppföljningar och fri tillgångar till deras support. Så det är väldigt bra liksom, känsla och service vid sidan av produkten.
När man kommer in. Och under tiden. Om man vill lära sig mer, då går man in på guava.com.
Gör det enkelt för er. Använd Guava.
Ja, men vi samarbetar ju med Convendum, vårat fantastiska coworking space.
Ja, och man kan ju vara helt ärlig med att allting är ju inte bättre efter semestern än på semestern. Men någonting som jag ändå tycker är jäkligt kul att gå tillbaka till utöver mina kollegor, det är ju vårt kontor och vårt coworking space, Convendum, där vi sitter.
Har ju också väldigt bra konferensmöjligheter. Vi var ju nu nyligen på kickoff i Göteborg. På Avenyn har ju Convendum sitt coworking space. Och men det är, var man än kommer, vilken Convendum man än är på, är det ju en jävligt härlig känsla. Otroligt bra service, välbemöt. Alltså man blir så glad liksom, på något sätt.
Konferens och vi har kontor här. Och jag sa ju det första gången vi skaffade vårt kontor, där hade jobbat här en vecka, att vi säljer mer för att vi sitter där vi gör på Convendum. Lite rakare i ryggen och en stolthet för att vi verkligen tycker att det är bra.
Om man är nyfiken,
gå in på convendum.se.
Du, du som är liksom, ni är ju verksamma i många länder nu också och växer ju globalt och så här. Vad ser du för, vore jätteintressant att höra vad du ser för trender liksom inom liksom business to business försäljningen. Nu är det också en väldigt bred fråga, men så här,
vad, hur många timmar har vi?
Men kan du ta några så här, det här är liksom någonting som händer, kanske du får gärna plocka från andra länder och så här, se att liksom så här, vad kan vi förvänta oss här i Sverige och Norden inom kort, tror du?
Ja, men vad ska vi säga, nu har det äntligen hänt, nu har till och med tyskarna blivit digitala.
Ja.
Nej, men det där är väldigt, väldigt roligt. Jag menar, vi startade faktiskt bolaget i USA för att vi alltid har liksom inspirerats av att de ligger lite i, ja, men något år före att vilja testa och utmana sig själva liksom. Så när vi flyttade till USA, jag bodde i San Francisco och Silicon Valley i 3,5 år, flyttade dit 2015. Då lärde man sig så otroligt mycket. Sen tog vi mycket av de grejerna och försökte liksom implementera i Europa. Och man kan säga, vi var ju alldeles för tidiga på många grejer av det här.
Så det, som exempel?
Så det som vi pratar om väldigt mycket nu, som marknaden äntligen är mogen för i Europa, är de här digitala säljrummen till exempel. Och nu har alla förstått det liksom. Men shit, det behöver man ju ha ju. Du vet, nu släpper ju alla liksom, Oracle, Microsoft, alla ger sig in i det här spacet. Detta var ju det vi pitchade redan 2015. Det har alltid varit vår vision. Men det var inte det som gick och liksom sälja in till en säljchef, för de hade fullt upp att bara ta första beslutet att kanske digitalisera sin kontraktsprocess med elektronisk signering eller något liknande. Men så det man kan säga är att pandemin skapade ju verkligen ett helt annat digitaliseringstempo och förändringstempo. Och det här gjorde ju att det spelade ingen roll om du är Frankrike, Tyskland eller någon. Alla måste digitalisera sig, för vi kunde inte träffas. Så att det liksom slog lite bort alla de här liksom kulturella skillnaderna och verkligen fick med alla på tåget. Så att det är ju otroligt spännande att länder som vi hade mycket längre ner på listan att liksom, när vi ska öppna kontor och gå in där, ser vi att amen, de är mogna redan nu också. Alla kom upp till en helt annan hygiennivå. Liksom.
Mm. Och det var bra för er då, med andra ord?
Ja, det var ju fantastiskt bra. Jag trodde aldrig att jag skulle älska både GDPR och pandemier ur ett affärsmannaperspektiv. Men ur ett affärsperspektiv så har det ju verkligen drivit på utvecklingen av vårt bolag. Och förståelsen av värdet av det vi gör.
Men det känns lite som att, men det, många som du säger pratar ju digitala säljrum. Alltså, man hör ordet, eller digital sales room, flera olika. Så här, men vad är det för dig? Kan du bara dra för alla så att alla är med? Liksom?
Ja, men exakt. Jag kan ju börja med liksom, lite som jag inledde. Jag startade ju mycket bolag baserat på frustrationer. Så att om man förstår vår bakgrund så förstår man nog mycket varför vi skapar detta. Så att jag började tidigt i min karriär inom CRM-världen. Strukturera upp datan och liknande och få koll på det. Och sen inser man att en jätteutmaning, det var ju såklart att få ett bra inflöde av potentiella affärsmöjligheter. Och det var då vi egentligen grundade vårt första bolag. Jag tillsammans med en av grundarna till GetAccept som heter Jonas Blank, där vi startade Prospecteye som egentligen gick ut på att analysera webben och liksom marketing automation och på ett smart sätt. Och då hade man ju löst...
Ganska tidiga på den också, eller?
Ja, vi har väl nästan alltid varit lite för tidiga. Men det är ju liksom, när man startar bolag på grund av frustration, då blir det så att hittar man inte det, då får man ta tag i det själv liksom. Men då var det ju verkligen att okej, då hade vi kontroll på kunddatan och vi hade kontroll på liksom leadsflödet, som är en av de största utmaningarna som finns. Det som gjorde mig så frustrerad på den tiden var att man lägger så otroligt mycket tid och energi på alla affärsmöjligheterna. Men försäljning är både underbart och någonting att hata, eftersom det finns ju bara en vinnare i. Antingen får man affären eller så blir man tvåa. Och tvåa vill man aldrig bli i försäljning, för att då har man lagt ner maximalt med tid men får noll tillbaka. Såklart att man kan ha en bra relation som man kan ta upp sen, men rent krasst så är det ju så. Vilket betyder att det var så lätt att folk tappade kontrollen över det, och alla sa men affärsmannaskap och försäljning, det är ett hantverk liksom, det föds man med. Och det var liksom den största bullshiten jag någonsin hört. För någonting som är predictable, och så är det ju en säljprocess. Det är liksom jättemycket numbers game. Så där kunde man se och följa, och sen i takt med att det blev mer och mer komplext i och med att mer blev digitalt. Så det vi såg som saknades på marknaden, det var ju liksom det här CRM:et mellan köpare och säljare. Det vill säga någonstans där du kan ha och spara din dialog, så att kommer det in nya personer så får de tillgång till allt som finns där. Det finns också bara ett ställe att gå till, vilket betyder att då vet vi alla som är involverade i processen, både från den säljande parten och kundsidan. Men mycket, mycket enklare liksom. E-posttrådar som aldrig tar slut, som man inte kan följa och catcha upp i, omöjligt att... Så man kan tänka sig, det vi tänkte på, det var liksom lite grann som att skapa ett DD-rum när du köper och säljer ett bolag, där du samlar allting kopplat till den affären och transaktionen. Så ville vi göra ett light DD-rum fast för varje affär eller varje relation. Och det roliga är att det här har ju spunnit vidare sen. Man kan ju se det här som man har en relation mellan mig som bolag och den anställda. Du vet, man har många olika anställningsavtal och liknande, men det finns ett ställe där man samlar allting nu. Men i just affärsdialogen, och det är därför vi pratar mycket om digitala säljrum, det är ju för att det är så otroligt mycket content där. Det är liksom white papers, det är offerter, det är avtal, det är förnyelse, det är sådana här möten. Alltså när du har ett möte, så det är det perfekta stället att lägga in det där också för de som inte kunde vara med. Så att en samlingsplats för allting som finns.
Jag tror verkligen alla, alltså, och det underlättar ju för oss, vi använder ju verktyget. Men många känner igen sig att det är mycket samlat på olika ställen, och speciellt om man jobbar med lite komplex försäljning, så många involverade. Och, ja, det underlättar ju såklart otroligt mycket liksom.
Det är ju i snitt, så fort det blir lite mer komplex försäljning, så är det ju över 10 personer. Senaste rapporten var 11 stakeholders involverade i större B2B-affärer. Det är ju helt omöjligt att hålla koll på alla dem.
Ja, det är svårt.
Så att, nej, det, och det är ju otroligt kul att se att det spelar ingen roll vilket land man är i. Den smärtan, painen, finns ju överallt.
Mm. Vad ser, har du några liksom mer trender? Så här, är det något som man som säljare, säljchef, vd liksom bör ha koll på när det kommer till så här, att man vill ha en modern säljorganisation? Har vi pratat lite grann om så här, hur gör man den? Och kultur, hur bygger man det? Ja, men det är ju också någonting vi skulle kunna diskutera skitlänge. Men ser du några andra trender? Så här, vad behöver man vara vaksam på?
Jag tror det man ska vara vaksam på som modern säljledare idag, det är att inte hålla kvar vid gamla sanningar eller gamla processer. Jag tror många gjorde när pandemin kom. Okej, vi brukar åka ut och så träffar vi våra kunder 1-2 timmar som vi brukar göra. Ja, då tar vi väl de här 1-2 timmarna online istället och bjuder in alla. Men så funkar det ju, eller behöver det inte funka, för att i och med att du kan ha online-möte kan det vara väldigt effektivt. Så kan du ha 15 minuter med IT-chefen, du kan ha 15 minuter med någon annan resurs. Om du ändå lägger allt det här, så kan ju alla som är intresserade av det gå in och ta del av det materialet. Så man kan ju ändra och strukturera om sin säljprocess ganska kraftigt, hur man faktiskt jobbar för att både spara tid till alla personer, men också göra det mycket mer effektivt. Så det tror jag att man bör liksom försöka hitta, hur ska jag driva min säljprocess nu? Men också hur ska man nå igenom bruset? Jag menar, nu är ju nästan alla på LinkedIn, och hur sticker vi ut idag?
Och ser du några trender där, om man tittar på liksom blicka mot andra länder? Tror du, är det någonting på gång som vi kommer se snart? Är det något
Någonting som vi redan ser, det är ju att det sker mer och mer communityforum. Det vill säga att man blandar personer som har samma intressen och försöker skapa liksom kluster av kompetens för både utveckla varandra, men också liksom, på något sätt utbyta erfarenheter och affärsmöjligheter såklart. Så att communities ser man nog mer och mer. Det finns ju jättemånga olika...
Hur har ni jobbat med det? Eller hur gör ni för att liksom bygga ert community?
Ja, men vi försöker ju äga en del community själva. Och sen så försöker man skapa community där man verkligen kan bidra med kompetens. Vi startade till exempel en helt egen som... Det är ingen som ens vet. Vi har något som kallas Sales Research Labs. Det vill säga ett sälj... institut där vi gör analyser. Vi lägger ganska mycket pengar på att liksom intervjua topppersoner runt om i världen. Vilka är de största trenderna? Hur jobbar man med video och liknande? Där det är vi som betalar och ligger bakom det. Men GetAccept är bara som vilken annan liksom medlem i detta community som helst. Vi får faktiskt ingen, vi vill inte lyfta upp oss mer än någon annan. Och det är ett jättebra sätt att kunna bjuda in till det och dela med sig av kunskap, skapa ett community. Det är klart att det är supervärdefullt för oss att ha ett community med alla toppsäljchefer i världen. Så att det finns ju en jättevinning för oss. Och till det har vi då också utifrån de insikterna vi har fått där. Ja, men till exempel om det är svårt att göra roliga mejl när man ska liksom, sticka ut till exempel i leadsgenereringsfasen. Ja, men då gjorde vi ett eget liksom, litet verktyg som heter Thumbify. Som egentligen kan hjälpa dig att göra de här bilderna på ett kul sätt. Så det har faktiskt drivit att vi till och med har utvecklat lite gratisverktyg för att hjälpa med de utmaningar som kom upp i de här forumen. Så att det är ett sätt liksom, att hur vi skapar forum men där vi egentligen inte går ut på att sälja GetAccept. Men det kommer att bli, det blir ju den långsiktiga konsekvensen av att vi har relation med dem. Att de blir ju nyfikna. Men du kan inte se någonstans att det är vi som ligger bakom det.
Det känns ju som att ni har liksom kommit långt och kanske också nailat så här, alltså det är samarbetet mellan marknad och sälj som många under många år har haft utmaning med. Liksom. Har du något tips där? Liksom, hur kan man få ihop sälj och marknad? Det är lite, kanske lite tråkig fråga. Så här. Du har säkert fått en fråga
förut. Den har jag ju stått och tjatat om sedan 2009 med mitt förra bolag.
Ja, men
sälj och marknad måste jobba
med. Alla är fortfarande inte där. Det är därför jag tar upp den ändå. Så här.
Och det är frågan...
Vad skickar ni för passningar där?
Och det är frågan om de någonsin kommer komma dit. Och det, kommer, det är ju alltid en utmaning. Och det finns liksom inget enkelt svar här. Det viktiga är ju att man försöker adressera den och att man försöker jobba med den aktivt. Och den enklaste det är ju bara snabbt få en dialog mellan sälj och marknad och att man skapar några gemensamma KPI:er som de liksom tillsammans kan hjälpa till och involverar till exempel vår marknadsavdelning och vår mötesbokningsavdelning, SDR-delen av vårt bolag. De jobbar ju supertajt med och med gemensamma KPI:er för att det är de som någonstans liksom validerar stenhårt på vilken typ av affärsmöjligheter som marketing har genererat. Så att på det sättet att skapa de här forumen där de verkligen pratar på riktigt och skapa några gemensamma kopior. Det är ju det lättaste sättet att aligna dem. Liksom.
Vi samarbetar ju med Sektor Alarm som är en av Europas och Sveriges största aktörer på larmmarknaden och har också en av Sveriges mest meriterande säljutbildningar. Och just nu så söker de nya stjärnsäljare och just nu så rekryteras det på flera orter runt om i landet. Du jobbar i team och det finns många likheter med att jobba i elitlag i sportens värld. Man stöttar varandra i vått och torrt, firar sina framgångar och utvecklas varje dag till att bli en ännu bättre säljare. Att jobba på Sektor Alarm ger en av Sveriges mest meriterande säljutbildningar där du blir certifierad säljare, en merit som öppnar dörrar oavsett vart du ska som nästa steg. Och det ger också möjligheter att göra en snabb karriär både internt och externt. Så en riktigt bra start i början på karriären. Varje år utvärderas tusentals bolag av karriärföretagen för att identifiera 100 arbetsgivare som erbjuder sina medarbetare unika utvecklings- och karriärsmöjligheter. Sektor Alarm är utvalt igen för 7:e året i raden. Så att om du är intresserad av den här tjänsten i början av din karriär, gå in på sektoralarm.se/jobb.
Nu vet vi inte riktigt vad vi är på väg in i så här konjunkturmässigt och sådär. Men vad tror du, har ni några utmaningar som ni står inför, tror du, om du får säga lite så här, de närmsta 1-2 åren här?
Ja, men det är ju alltid en utmaning. Jag menar, vi anställer väl över 100 personer på 15 månader. Att strukturera upp dem och säkra att alla är effektiva. Det är ju såklart en naturlig utmaning i när man bygger bolag. Liksom. Och vi jobbar ju jättestrukturerat med OKRs som är en styrningsmetod liksom, för att se till att vad alla gör och att de gör rätt saker. Och om man inte blir detaljstyrd, vad börjar jag göra? Hur börjar jag prioritera? Så att man vet vad man ska göra.
Det är ju någonting... en vända för de som inte har hört det förut.
Så här, ja, det är ju key objectives och key results. Och så jobbar man liksom med leading stars. Detta är ju en modell som Google tog fram när de växte väldigt, väldigt snabbt. Och det handlar egentligen om att hitta en modell för att tydligt, oavsett avdelning på organisationen, så ska då alla veta, var är vi på väg? Så vi har liksom några objectives som alla vet. Liksom, som oftast handlar om, som är ganska bold, som handlar om, till exempel för oss handlar det om att vi ska vara ledande inom digitala säljrum, vi ska växa så här snabbt, men några sådana här grejer som alla vet. Det här är de viktigaste grejerna vi har. Och sen har man då några key results. Okej, okay, hur kan vi uppnå detta? Jo, genom alla de här grejerna. Och sen så har man då detta på bolagsnivå. Men sen bryter man också ner det på teamnivå. Och de som är riktigt duktiga som Google som har jobbat med detta jättelänge, de gör det till och med på individnivå. Vi har faktiskt inte kommit hela vägen dit, utan där jobbar vi mer med KPI-styrning fortfarande. Men det kommer nog också komma att vi kör OKRs på individnivå sen. Men för oss är det tillräckligt kraftfullt och utmanande att köra det på bolag och teamnivå. Så det är ett jättebra sätt liksom. Men om man tittar mer kopplat till konjunkturen, så jag menar, alla behöver väl tänka till lite grann såklart vad, ja, men någon form av kostnadskontroll. Alltså, och då menar jag inte att man ska liksom börja sparka personer eller sätta inköpsstopp och anställningsstopp. För det tror jag, vår styrka har alltid varit att när andra bromsar, då har du möjlighet att gasa. Så det är liksom ett kul mindset att alltid ha. Liksom att det gäller att våga, men man ska heller inte vara dum. Så att för oss är ju sådana här, ja, men det tillfället att, men stanna upp, ta kontroll över vissa processer som kanske inte var så effektiva som man behövde för att kunna skala det här ytterligare. Så att jag tror att det är viktigt att våga agera snabbt. Och detta blir ju naturligtvis en naturlig konsekvens av det vi har sett, att multiplarna på techbolag går ner. Okej, det betyder att då värdesätts helt plötsligt effektivitet högre än tillväxt. Och då måste man ju se till att agera på det, att man faktiskt är effektiv och kan visa upp på en bra och hållbar process. Så jag tycker det här är ganska bra. Det kommer rensa ut och få lite mer, både humana såklart multiplar på bolag, men också att man värdesätter kanske mer hållbara bolag. Så att man inte bara chansar på att det här kan bli liksom nästa Google, utan att man försöker bygga bra och fina bolag. Så att på många sätt är det bra. Jag startade mitt första bolag 2008 när det var mitt i finanskrisen. Och alla bara, hur fan kan du starta nu? Så bara, ja, men får vi det funka nu så kan det bara bli bättre. Liksom. Så
ja, 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 exakt.
Där ska man ju ha lite den.
Ja. Ja, men ibland är det bra. För man, det gör ju också att man, om man alltså i sitt försäljningsarbete behöver se till att man genererar ett stort värde, så att man går från liksom, nice to have till need to have. Det är, ja, många som behöver skruva på det liksom, budskapet i sin...
Liksom, ja, men så är det verkligen. Och, men många gånger skulle jag säga att våga agera. Jag menar, när pandemin kom, vi var nog de första att skicka hem folk. Men vi var nog också bland de första att skicka tillbaka folk. Eller skicka tillbaka folk, komma tillbaka till kontoret. Och sen när det kommer en andra våg, ja, men då var vi väldigt snabba igen. Att våga agera snabbt, det är en styrka för många som bygger bolag och bygger team.
Jag tror att det är många lite grann, om man vill stanna den här pandemigrejen, det är också lite så här tråkigt kanske att prata om. Men jag tror, är det ingen som har hittat riktigt rätt, eller så har man det, men i så här, hur ska man agera? För nu är folk så här, ja, hem, man var hemma, så tillbaka. Vad är din syn på, liksom, ska man vara på kontoret eller ska man erbjuda flexibiliteten för säljkåren, eller hur tänker du där?
Alltså det har ju skapats någon form av ny standard att alla förväntar sig att kunna få jobba lite grann hemma. Men då är det som jag utmanas lite grann av, det är till vilken vinning. Är det du som vinner på det som privatperson eller är det ditt team som vinner på det? Och många gånger så finns det ett väldigt egoistiskt tänk till när man själv vill vara hemma. Men det är lättare med hämtning och lämning med barn. Man kan lösa lite tvätt under tiden och ta emot fönsterputsarna. Vad vet jag vad man har för ärende som sker. Men det här funkade ju innan. Så att många gånger sätter man sig själv där i teamet. Och tittar man då till exempel på oss som bolag när vi lägger till så många nya personer. Det är inte så lätt med kunskapsöverföring när personerna inte är inne. Så att vi försöker, vi har då vad vi kallar office first-kultur. Det vill säga att vi vill gärna ha in alla till kontoret. Och ha att man bör vara inne 3 dagar i veckan. Och sen så 2 dagar kan man absolut jobba hemifrån. För det är klart att nu har vi skapat oss en infrastruktur som faktiskt möjliggör det. Och det skapar ju faktiskt jättemycket värde vissa dagar att kunna ha den flexibiliteten. Men den är oftast mycket mer riktad till dig som person, att du får ut någonting av det snarare än att teamet får ut någonting av det. Så om man tittar på teamet så känner nästan alltid teamet på att du är på plats på kontoret. Att man vågar titta med de ögonen och inte vara så egoistisk. Så att jag tror att det kanske är lite för många som kör fullt flexibelt för att det är vad alla säger att de vill ha, men det kanske inte är det som är det bästa för ditt bolag. Och det är lite, det märkte man ju själv nu när man kom tillbaka efter sommaren, det är ju lite jobbigt att behöva ta sig in till kontoret varje dag. Men när man har också kommit in i det inser man faktiskt hur mycket energi man får, miljöombyte, och i det långa loppet så tror jag att man utvecklas mycket, mycket mer som människa genom att stimuleras på ett bra sätt och träffa andra människor på det sättet som man faktiskt kan göra på ett kontor. Så att för oss är det viktigt, men det är klart att vi har vissa roller som lämpar sig mer för att jobba hemifrån. Men vi försöker ändå ha en office first-kultur. Det är faktiskt många som uppskattar det när de väl kommer in i det sen. Så bara, men det här är ju faktiskt väldigt bra. Det är ju lätt att man drar genvägen till liksom den lataste lösningen.
Ja. Det är spännande. Det är spännande. Jag tror också att det finns... nu jobbar jag ju själv mycket hemma eftersom jag inte har mina kollegor i Kungsbacka, men... Så att jag är liksom, men det är väl också det att man går till någonting som är så här, att man kan lämna det som är det problemet är ju när privatlivet och arbetslivet det går hand i hand och så är det svårt att liksom så kommer allt på en gång, hämtning, lämning, så här, är man på kontoret då är vi ju där man är, så att säga. Då är man ju, har man ju ett mindset att nu är jag på kontoret, nu kör jag liksom jobbrelaterade saker så att man inte hamnar däremellan. Det är fan svårt när man är hemma.
Så är det verkligen. Jag minns, jag jobbade som reseledare för många, många år sedan. Och en grej, minns Heike, han lärde oss det. Ni måste lära er, när ni tar av er den blåa skjortan, som var då jobbskjortan jag var på fritidsresor, då tar ni också av er alla problemen ni haft en dag.
Ja, men lite så. Ja, precis. Det är det som är. Fan, det måste man göra, annars orkar man ju inte på något sätt.
Så att, men såklart, jag säger inte att alla ska jobba och gå tillbaka till att vara på kontor, men jag säger bara att det finns en risk för att man kanske glömmer bort värdet av att ha den kulturen.
Stort tack Mattias för att du ville gästa Stjärnsäljarpodden. Om man vill nå dig och ställa någon fråga eller sådär, eller bara följa, då gör man då?
Ja, men LinkedIn är den absolut enklaste plattformen för mig. Och annars är det bara att mejla mig, mitt namn @galaxept.com. Och jag lever ju i en zero inbox vision, oavsett om det är på LinkedIn eller i min mailinbox. Så att jag kommer återkoppla till det.
Tack så jättemycket för att du ville vara med.
Tack själv, ha det gott. Ciao.